Välkomna. Nej, jag måste ju börja säga hej. Jag börjar säga hej. Jag börjar om. Vad kul, Kalle kommer att klippa där. Hej och välkomna till vår kulturpodd. Allt åt allas kulturpodd. Den andra podden. Varför heter vi den andra podden, Ylva?
För att vi är den andra podden. Det finns ju en killpodd i Allt åt alla som heter den första podden. Eller rörelse.
Ja, det är en toppenpodd.
Ja, jättebra podd. Toppen. Älskar krig. Men kultur är också ganska kul. Så vi startar en kulturpodd som heter då den andra podden. För vi är den andra podden.
Och det är jag, Vendela, från lokalgruppen Malmö. Och så har vi
Ylva från lokalgruppen Malmö/Stockholm.
Ja, så bra.
Du kan ju starta en egen, du älskar Gullmarsplan, Ylva. Du kan starta
så,
en
så här, allt åt alla Gullmars.
Ja, det hade varit rätten till Gullmars.
Bra.
Ja, och sen har vi då som
ja, yes, Anna från Allt åt alla Stockholm.
Geografisk spridning, den andra podden, PGA. Finns en väldigt bra killpodd om krig och nu en tjejpodd om kultur.
Jättebra.
Kul.
Nu börjar podden.
Vendela, vill du börja?
Ska jag börja?
Ska vi
berätta tanken? Det kan vi absolut göra.
Just det,
ska du köra tanken också?
Vad är ledorden?
Ja, precis.
Vi kan ju säga att vi länge tänkt att vi ska ha en kulturpodd.
Ja.
Alltså jag och Ylva har pratat om det här länge.
Ja, absolut.
Bland andra olika alternativ.
Ja.
Och nu är vi här. Ja. Och det känns kul.
Jättekul. Ja. Nej, men tanken är väl lite att vi ska liksom ta med oss någon typ, jag har sagt spaning, men jag tycker inte det är jättebra ord.
Nej, kanske. Men
att man typ har läst en bok, eller sett en film, eller tittat på en tv-serie, eller whatever. Eller har något jättebra inlägg i kultur, en kulturdebatt. Och så pratar vi om det.
Åh gud, det känns som att jag inte kvalar in någonstans där idag.
Nej, men okej.
Men det blir bra ändå.
En teater, eller whatever. Ja, något, allt som har med kultur att göra, okej.
Okay. Ja.
Ja. Populärkultur, fin kultur och allt.
Mm. Ja.
Så att vi har liksom inte jättebra koll på varandra så här. Så det blir väldigt spännande att få höra era också.
Ja, det skulle bli väldigt kul. Mm. Ja, min tanke var att jag skulle prata om något väldigt icke-pretentiöst.
Mm.
Alltså det var ju min första tanke. För att jag tänkte att jag skulle balansera upp er.
Okay.
Och jag tänkte att ni skulle vara inte pretentiösa, men smarta, för att ni är väldigt smart.
Tack.
Och att ni skulle läsa böcker och prata om dem, vilket jag nu så känner att ni har gjort, vilket är jättekul.
Absolut.
Så jag vill ändå bara sagt att det var min tanke. Jag tänkte först snacka om det här barnmuseet som öppnat i Lund, för det var väldigt kul debatt kring det, eller snack i Lund kring det. Och sen efter det så ändrade mig och tänkte prata om Måns Zelmerlöw.
Oh, det hade varit kul.
Ja, det hade varit jättekul.
Mm. Nästa gång.
Jag ångrar verkligen det nu att jag inte pratar om Måns Zelmerlöw, för han har ju verkligen fuckat upp. Han har också köpt en gård i Staffanstorp.
Ja, det är sant.
Och jag är också born and raised på landet i Staffanstorp. Okay. Så det hade varit jättekul. Nu gjorde jag inte det, för att sen gick jag på Dramaten. Så att, då var det liksom svårt att börja med. Så att, nu ska jag snacka om Dramaten. Och om Ingmar Bergman. Och om Dramatens tolkning av Skammen, som du också har sett.
Jag såg den också, efter dig.
Ja, just det.
Du tipsade om den.
Så jag tipsade om den. Jag såg den förra gången jag var uppe i Stockholm. En av två föreställningar jag såg ensam samma dag. Det är också helt sjukt att det bara kostar 150 spänn att gå på Dramaten.
Om man är under 26, så jag bara säger det.
Men det är också, jag har också gått med folk som är plus 40 på Dramaten. Som går in som 26-ungar. För liksom, det skulle ju aldrig hända att någon lägger den.
Jag tänkte också, säga inte det bara något om alltså, åldersspannet, vilka som går på Dramaten.
Att alla ser alltså unga ut om man är under 75.
Ja.
Ja. Ja, absolut. Men jag tycker ändå det är, liksom, det skulle vara väldigt sinnessjukt om man blir läggad på Dramaten. Så det värsta som kan hända är ju liksom att någon frågar om man har lägg, vilket aldrig skulle hända. Så att jag kommer gå 100% gå rakt av liksom, tills
man
jag är 45.
Man känner sig ju inte skyldig. Liksom att gå in för student eller vad var det, ungdomspris. Heller för att det är bara drama, alltså så här,
nej, inte precis, en så här liten det liksom inte, indie, nej exakt, scen, det är ingen indie-scen, det är ju verkligen de har pengar, så att, det skulle absolut gå jättebra. Så det vill jag ändå bara säga rakt av, konsumentupplysning. Gå på Dramaten, betala 150 spänn, köp aldrig en vuxenbiljett om man inte är liksom över 50 skulle jag säga. Okej, men jag har sett Skammen. Har ni sett filmen?
Nej.
Du har inte sett
Nej,
filmen?
Nej, inte sett filmen.
Okej.
Alltså det enda, alltså Ingmar Bergman har ju gjort Sjunde inseglet. Den har, jag har inte, Jag tror att jag har sett kanske hela den någon gång. Och sen så den här serien ju.
Scener ur ett äktenskap.
Ja, ja, den var, alltså när jag gick på Folkis var det liksom kanske teatereleverna på den folkisen kollade på den. Alltså det var som deras lite så här kultgrej att kolla på den. Jag vet inte om det var att den var bra eller om det var att det var dåligt skådespeleri. Alltså det var
liksom den lite... är objektivt bra.
Den är bra, okej.
Okay. Ja, den är så bra. Alla borde se den. Det är så himla bra. Har du sett
Scener ur ett äktenskap? Nej, men jag har sett massa andra... Bergman, ja, så jag är väldigt ledsen att ni inte frågar om någon annan film.
Ja, det kommer. Säkert i ett annat avsnitt av den här podden om man känner mig
att rätt. Jag får räkna upp alla filmer jag har sett av Ingmar Bergman. Ja, tack, tack, tack.
Nej, men det är absolut inte hans bästa film. Alltså, inte i närheten av hans bästa film. För också mycket bara för att han cavar inför samhället han är en del av. Alltså, han ger vika. Och det är superstörigt. Och att jag stör mig på att han behövde göra det. Typ. För att han, det han gjorde i den 68... och det är ingen riktig chocker. Han var ju superkritiserad från att liksom vara så här super samhällsfrånvänd och borgerlig. Och typ Bo Widberg kritiserade honom jättemycket. Jag vet inte om ni läst...
Typiskt Bo Widberg.
Ja, men så typiskt Bo Widberg.
Så typiskt.
Jag vet inte om ni har läst Widerbergs
absolut
manifest.
Inte. Absolut.
Nej,
inte.
Nej, han skrev ett manifest. Jag minns faktiskt inte vad det heter. Men det heter någonting om svensk film. Där han verkligen går bärsärk på speciellt Bergman. Och jag älskar ju Bo Widerberg också. Mm. Så som är känns lite jobbigt. Men också väldigt rimligt. För att det är liksom inte direkt osant att Ingmar Bergman var superborgerlig. Eller gjorde superborgerliga filmer liksom. Som var väldigt liksom psykologiska och existentiella och mellanmänskliga. Snarare än liksom ideologiskt underbyggda. Men det, jag tycker mest att det bara visar på typ Bo Widerbergs jävligt osköna syn på kultur. Mm. Eller liksom syn på konst.
Ja, jag håller med.
Och att den liksom ska vara uppbygglig och liksom bidra med något positivt tillsammans.
Mm. Alltså är det här, vet alla vem det är? Jag vet
Bo
liksom
Widerberg? Det kan man bara vet om han är malmöit.
Eller om man är från Ångermanland, för han har gjort Ådalen också.
Ja, såklart. Kvarteret
ja,
Korpen, Barnvagnar. Nej, okej.
Okay. Du behöver inte ha koll på det här. Nu är det som att vi då fördummar våra läsare och bara, ni måste ha koll på Bo Widerberg. Men det måste man verkligen inte.
Nej, det måste man verkligen inte. Och jag som ska prata om Måns Zelmerlöw, jag borde verkligen gjort det.
Ja, jag vet. Nästa gång pratar vi om typ Gift för första ögonkastet eller vad andra pratar om.
Ja, men det känns som man behöver en riktigt bra take på Gift för första ögonkastet.
Bo Widerberg är en regissör. Okej, han är en regissör. Jag börjar så.
Ja. Som gör ganska politiska filmer.
Gjorde.
Han är superdöd.
Extremt död.
Han har också en son.
Det kommer också
cute.
Starta en dokumentär om honom och läsa häromdagen.
Är det sant? Det, ja. Jag kanske tar den nästa podd.
Ja.
Men han tyckte ju att konsten skulle göra världen bättre. Alltså att den hade politiskt syfte.
Ja.
Det kan man väl ändå säga. Ja. Och typ belysa orättvisor.
Mm.
Och jag tycker inte alls det.
Ja, jag tycker det kan göra det. Det måste
absolut
inte göra det. Det är det som är grejen.
Absolut, det är det som är grejen. Att det beror på konstnären. Ja. Men jag tycker ju att konst egentligen liksom grundläggande bara har uppgiften att vara konst. Och råkar den konsten vara politisk.
Och nu ska du prata om en politisk pjäs då.
Jag vet att jag ska göra det. Och det är därför jag stör mig så mycket på mig själv och på Dramaten och på samtiden. Men jag tycker ju liksom, jag tycker att konsten är som absolut mest politiskt när den är totalt icke-politiskt. Alltså att budskapet aldrig ligger i, eller liksom att det revolutionära aldrig ligger i budskapet, utan i formen. När jag gick och såg den så var jag nog inte riktigt beredd på typ vad jag skulle säga. Alltså för att jag var väldigt inställd på att den inte skulle vara så bra. Och jag var typ inte heller om den var så bra. Jag tycker bara att den gjorde ändå någonting med mig. Jag var också jävligt skör. Okej, men vi kanske ska dra igenom vad filmen handlar om, bara lite snabbt. Eller vad pjäsen handlar om. Det är ett giftpar. De är musiker. De drar sig undan till landet för att det är inbördeskrig. De ska liksom försöka leva där isolerade. Och kriget kommer liksom ifatt dem. Alltså både liksom mentalt och fysiskt. För att det kommer rakt av soldater dit. Men det är väl typ filmen, säger den. Den har sina moments. Tycker jag ändå. Det är en väldigt rolig scen. När de har en grej. Nu svävar jag verkligen iväg. Men det är en öppningsscen där de pratar om. Där han. Killen i familjen Jan. Nojar över sin visdomstand. Och jag har aldrig känt mig så sedd. Som när jag såg det. Och tänkte om kriget kommer. Och min visdomstand. Alla känner mig vet att jag är fucked up med mina visdomstander. Och om kriget kommer och jag liksom inte har direkt tillgång till antibiotika eller en tandläkare, så är jag ju rakt av körd. Så att det var rakt av målgrupp till mig. Men det handlar den om i alla fall. Och det handlar väldigt mycket om liksom vem man blir när kriget kommer. Typ. Eller vad det gör med mänskligheten. Typ. Eller vad det gör med den lilla människan. Han är väldigt introspektiv. Liksom. Okej, okay. Och sen blev det ändå teater på Dramaten. Av Mattias Andersson. Mm. Som jag inte riktigt visste någonting om innan. Men han är, alltså han är teaterchef på Dramaten.
Det är allt jag vet om honom också.
Det är också allt jag vet om honom. Ja. Nu. Och jag var sådär ensam. Och jag hade ju också varit den veckan och sett på Kent. Så jag var ju liksom lite av ett känslomässigt vrak. verkligen, faktiskt. Så okay, att, man ska ändå ha det med sig. För sen typ hulkgrät jag i typ 2 timmar när jag tittade på den här.
Alltså om Bergman hade, han är ju död. Och
han är
hade
så
levt,
död.
Han är så, just okej, okay, ja. Men om han hade levt det, han hade gillat Kent. Liksom han hade varit ett Kent-fan eller hade han...
Jag inte... tror han 100% varit Kent-fan.
Nej, absolut.
Tror du inte det?
Men han är väl en sån anti-Bergman.
Han hade ju inte... Nej, men han gillar liksom objektiv skönhet.
Jag vet inte, ja okej, okay, ja.
Han gillar objektiv skönhet. Alltså inte det... skönhet är ju så här banalt, utan skönhet i liksom sorg och smärta. Och liksom, alltså något helt annat.
Så när jag tänker på hur Ingmar Bergman ser ut på bilder. Jag kan se honom i en sån, alltså inte som Kent-fan såg ut när vi var små. Utan den här liksom, lite nya Kent-tröjan väl, som är svart bara. Och så står det typ Kent med
vit. Ja, jag har en sån.
Alltså en sån. Det kan jag se Ingmar Bergman ha på sig.
Jag kan också se det.
Jag är skeptisk.
Han gillar sånt som är liksom drivs av smärta och ångest och saker som rör i själen som man inte riktigt kan förstå. Det är Kent.
Drivs Kent av smärta och ångest verkligen.
Ja. Okay. Men du är liksom inte äkta Kent-fan,
ja, nej, de...
Vi var tillsammans på Kent. Ja, en gång.
Jag var 2 gånger på Kent.
Också. Ja, jag var så 2 gånger
ni
på Kent.
Ni tog också med er, alltså en kamrat till oss från Att alla Stockholm.
Ja!
Vilket också Agnes. Är jätteintressant. Shoutout. För hon känns också lite inte som en Kent-fan.
Men hon var liksom lite lagom Kent-fan och jag hade en biljett över. Så hon fick den.
Ja,
och det var så cute för sig satt ni där uppe.
Jag halsade också, eller vad säger man? Inte halsade, vad säger man?
Jo, du halsade en öl.
En öl, för att man fick inte ta med sig in öl. Jag köpte 2 jättestora ölar.
Så vet men det är jättekonstigt att man kan förköpa öl på arenan utan att ta med dem till sin plats.
Jag vet. Fortfarande sur.
På tal om kultur.
Det här
så tycker
är en konsumentupplysning. Köp inte öl innan du vet.
Nej, men jag
du
tycker det är kulturfientligt ja. Liksom.
Tycker jag med. Mm. Jag tycker man borde få öl på Dramaten. Men det kanske
men
man
att det liksom är att du ska typ nästan så...
Skoja på för öl. Nej, men det är jättekonstigt att du kunde köpa öl inne på arenan och inte ta den till plats.
Ja, alltså man måste häva den liksom.
Ja. Man måste häva den eller ha ståplats.
Ja. Häva, tack det ordet. Jag sa halsa. Mm. Häva var mycket bättre.
Är det inte typ samma sak?
Nej.
Alltså halsa är bara att du inte dricker väl ur ett glas. Men ja, skitsamma.
Ja. Okej. Jag kan inte sån där lingo. Okej, skitsamma. Men just det som kan börja sägas då är att Bergmans skammen är ju liksom en... Han ger vika för den här kritiken att han har varit samhällsfrånvänd. Han gör den här filmen som en kommentar till Vietnamkriget. Alltså ganska uttalat. Om att typ så här, vad gör kriget med oss? Och det tar ju Dramaten och rakt av applicera på Gaza. Tycker jag. Och jag tycker också att det var så himla tydligt. Och det som är det sjuka med det här, eller sorgliga med det här, tycker jag vad det säger om vår samtid. Typ. Att på 68... Alltså så här, 68-vänstern, det säger vad man vill av deras konstsyn. Jag vibar kanske inte så bra med den. Men det blåste ändå så pass mycket vänstervindar att man tvingar Bergman att göra en politisk film.
Ja.
Och det betyder ändå att det blåser vänstervindar.
Ja.
Och det bygger ändå upp, alltså på ett sätt. Och nu tror jag typ det är tvärtom. Att Dramaten känner sig liksom tvingade till att göra en superpolitiskt explicit föreställning, för att det är sån sjuk likgiltighet och liksom tystnad kring Gaza. Och att det är liksom, det är inte så att de får direkta påtryckningar från någon, utan det är bara så här, man måste göra något. Alltså typ så här, när hela samhället är helt tyst så måste typ så här Dramaten skrika. För att det var så himla överexplicit. Att det handlade om Gaza,
alltså får jag bara säga, jag tycker inte att det var det.
Men
för,
hur kan du inte tycka det?
För du hade tyckt det, och du hade tyckt också att recensionerna var konstiga som inte plockade upp det.
Exakt.
Och jag förstår absolut att man, liksom, det är dit tankarna går. Så det är liksom, men jag tänkte mycket på andra saker också. Alltså jag tycker att de gjorde blinkningar till massa olika saker.
Ja, men det,
alltså slutet var ju verkligen en sån blinkning till gängkriminalitet, tänker jag.
Oj, vad kul att säga det här. Ja, vad roligt att säga det här, förlåt. Men det här var ju hela min take. Aha, inte hela med take. Det var absolut ett helmet take. Det var lite del med take, men det är jätteroligt det att du sa.
Eller jag tänker att de blinkar lite massa olika saker. För får jag säga vad jag tänkte på ganska mycket när jag såg pjäsen?
Ja, ta över.
Ja, men, tack.
Nej, men kör.
Nej, men för jag hade läst en debattartikel som var mot upprustningen. Och sen hade jag läst Erik Helmerssons svar i DN. Där han var typ så, ni älskar Ryssland. Jag vet inte. Ja. Nej, men att det är liksom så himla känsligt att prata om upprustning. Mot upprustning alltså. Och jag tycker att det var jättetydlig kritik mot upprustning. Att det var typ pjäsen, inte hela pjäsen. Men till exempel när det är en scen när det kommer in så soldater som har på sig masker typ.
Sen tar de av sig som unga. Va? Nej, det var inte den. Förlåt, kör.
Ja, men så sitter de, så kommer de in i det här huset där de här paret bor. Och så spelar de vid ett tillfälle Imagine av John Lennon. Och så hör man, alltså, det är en sån spikröst som man förstår tillhör typ soldaterna. Du får säga om jag har fel, för jag kanske inte minns det här exakt. Men typ att, och så börjar han säga så. Vill ni inte försvara vår demokrati? Vill ni inte försvara vår kultur? Och så liksom blir det bara, först låter det så här typ fint, eller man ska säga. Så här, jätteviktigt att försvara demokratin och kulturen. Och så här, imagine, vi ska ju alla leva i fred. Och så blir det bara liksom någon sorts krigsretorik. Och jag tyckte det kändes som jätteexplicit.
Exakt.
Upprustningskritik. Och jag tänkte, kul att man kan sätta upp det här på Dramaten. Men om du skulle säga det så får du så, är du putinist eller? Ja.
Absolut, för en del av mig var ju, vill jag säga exakt där. Jag tänkte bara så rada upp grejer som kopplat till vad jag kopplat till alltså såhär, som du gjorde typ. Och det är ju en scen när typ såhär, den onda sidan, det är ju fortfarande väldigt såhär diffust vilka de stridande parterna är. Det är ju som i Skammen, alltså filmen Skammen, man vet inte riktigt vem som är vem och det är liksom inte alls uttalat någonting. Och då finns det en scen när liksom den onda sidan besöker Jan och Eva och tvingar dem spela in en propagandavideo. Det var ju så jävla starkt. Och då ska Eva då, kvinnan i paret, upprepa vad soldaten säger. Och då står det liksom rakt av och ropar, ceasefire now. Rakt ut över publiken. Flera gånger. Och också typ såhär, stop the killing of innocents. Eller innocent. Och sen är det en scen där Jakob, deras kompis som också är liksom ganska högt uppsatt officer, kommer in och berättar om att han, liksom vad han har gjort. Att de har raidat en by. Och typ såhär, dödat männen, våldtagit kvinnorna, tagit över deras hem. Och han återger, liksom, han återger ju rakt av en video. Alltså för att om man som jag, som säkert typ alla gör, såhär marineras olika videos på Instagram. Av typ såhär barn som ligger rasmassor. Så är det liksom, han återger direkt valfri Instagram-video. Från liksom folkmordet. Och pratar om hur den här morfan sitter med barnet i sin famn som är helt vit av damm. Av sprängd, liksom, sprängda hus gjorda av sandsten. Och hur barnet liksom hänger livlöst i morfars famn. Och hur han liksom rabblar samma ramsa över igen. Fast att man liksom, fast att man ser väldigt tydligt att det barnet har varit dött väldigt länge. De gestalter och berättar om hur byar plundras. Hur liksom allt slås samman och lämnas i sprillor. Typ hur bostäder tas över. Också den scenen som du berättade om nu när typ så här, lite, man känner liksom lite den rätta sidan, alltså den sidan som de, som de liksom står på, den sidan som liksom Jan och Eva står på, så säger de typ så här, men vi gör ju det här för er, för oss alla, för våra demokratiska värderingar, vårt sätt att leva på, för typ så här, det rätta sättet att leva på. Klipp också nu till Försvarsmakten, helt sinnessjuka reklam som är överallt om typ bara så här, vi gör det här för friheten. Alltså vems jävla frihet. Hur som helst, jag bröt ju ihop totalt och satt och hulkgrät. Också för att jag spenderat en vecka på Östermalm när jag såg det här. Och det är ju liksom en objektivt hemsk plats att vara på. Alltså dels för att den är så himla tråkig. Alltså det är så himla tråkigt. Men också för att alla är sinnessjuka.
Alltså var det där med jobbet?
Nej, min syster bor ju där då.
Men var det liksom Gärdet Östermalm eller var det liksom på faktiska Östermalm?
Det var ju Karlaplan.
För det är väldigt litet också. Men du var inte på Östermalm hela tiden? Eller?
Nej, men jag var ändå väldigt mycket. För jag var med hennes barn. Jag satt och jobbade på liksom så här Karla Café. Liksom det var väldigt mycket Östermalm. Och det var bara så här, ingen pratar om det. Det finns inga flaggor som hänger ut genom fönstren. Ingen bär liksom palestinasjalar. Det är liksom väldigt tyst. Det är så tyst. Jag var inne på Fältöversten som är en galleria där. Och det var en mamma utanför Sabis som är då bara rakt av ett vanligt Hemköp. Som heter...
superlyxiga varor.
Det är superlyxigt. Det är Stockholms mest öppna saluhall. Lol. Det är också ett Hemköp. Men det är ett Sabis. Och jag stod där i kassan med min 3-åriga systerson. Och det kommer fram en kvinna med barnvagn. Hon bara, jag har bott här i så många år. Jag har aldrig sett någon bära en palestina själv. Får jag ge dig en kram? Och jag bara, ja, absolut. Och det var så mörkt och det var så fint. Och det var så ensamt. Och jag bara, fy fan att bo här. Och liksom vilja prata om det här typ. Men det var hur som helst. Det var så det state of mind jag var i. Som säkert gjorde att jag liksom inte riktigt vibade så bra som jag gjorde. Men klipp till att den tog slut. Och jag sitter där då och kollar recensioner. Och hör vad folk säger när de går ut. Och då säger de exakt det som du sa. Typ bara så här, det handlar verkligen om gängkriminalitet. Och så sa de inte, för att de var i Stockholm. Det handlar verkligen om gängkriminalitet. Jag kan inte här med stockholmska. Typ så här, det handlar om kriget kommer. Om barn som dödar varann. Typ så här, för att soldaterna var väldigt unga. Och jag går bara in och börjar jobba så här, men jag måste läsa en recension om att det här handlar om Gaza liksom. Och då lyfter ju alla recensioner om hur liksom det här handlar om militarisering, om hur vad som händer om kriget kommer hit, om gängkriminalitet, om allt det här. Men det är ju liksom, jag tycker inte alls det handlar, för det är liksom totalt politiskt relevant. För typ så här, det här är ju en, alltså det här om kriget eller kriset kommer hit. Alltså, för det känns som det vet ju alla att ingen hade ju, alltså vi hade ju ändå bara varit helt fucked. Alltså alla hade ju gett upp. Det är ju ingenting som en teater som har sin liksom öra mot samtiden vill utforska. Men jag tycker ju det handlar om, alltså om något, jag tycker det handlar om typ så här visa vad, att det är. Typ bara så här, att Gaza är nu. Och skammen i att vi inte gör någonting. Alltså ett krig som finns. Och att det liksom också handlar om bara så här vår egen påhittade värdighet. Som förstörs i detta krig. Mm-mm. Alltså bara så här, alla tankar vi någonsin haft om liksom så här västvärldens mänsklighet. Eller illusionen om liksom västvärldens tro på universella rättigheter. Förstörs liksom här och nu. Och att det är liksom så himla himla skamligt. För att det skulle vara helt banalt och övertydligt. Som ändå många recenter skrev. Om den här teatern hade handlat om gängkriminalitet. Eller typ så här, om ryssen kommer, om kriget kommer. För då blir det helt...
Men tror du inte att, alltså jag förstår vad du menar, och men jag tänker ändå att jag upplevde det som att de ville göra en ganska allmän pjäs som man så här kunde relatera till vad som helst i princip.
Ja, men jag tror inte det. Okay. Alltså jag tycker det blir så tydligt att typ så här, till en grad att typ så här, publiken, recensenternas, allas typ så här, tolkning av den här teatern blir en del av konsten typ. Nu låter jag ju som Lars Viks. Men alltså jag tror det, för att typ så här, publiken och recensenternas typ deras tolkning om att det skulle handla om gängkriminalitet eller om typ så här ryssen, att det typ så här gestaltar den helt sinnessjuka likgiltighet som föreställningen försöker typ visa upp. Alltså hur vi kan göra den tolkningen.
Att vi
typ
så här sitter... Det är ju att de skriker ceasefire now och folk bara, det ringer ingen klocka.
Exakt det jag menar. Typ så här, hur kan vi göra den tolkningen? Hur kan vi vara så sjukt likgiltiga att vi sitter på den här teatern, ser det här som är så sjukt explicit och vi gör tolkningen att det handlar om oss och inte om tolkningen att det handlar om oss som att det handlar om Gaza. Liksom. Vi gör bara tolkningen av att det här handlar om oss. Och att jag tycker det är så himla sjukt att det liksom finns... Det finns ett inneboende konstnärligt värde i att hela jävla Sverige är helt likgiltiga till den grad att Dramaten måste skrika liksom ceasefire now gång på gång på gång rakt ut i liksom stora stora salongen, stora scen, på stora scen på Dramaten. Alltså det, jag tycker liksom att själva övertydligheten blir hela gestaltningen och typ hela tolkningen av det.
För mig som inte har sett den här filmen då, alltså är det har jag fattat det rätt att det här paret som det handlar om, de är ju liksom inte i kriget, det är inte de som blir bombade, utan de är mer som sådana passiva, alltså att de vet att det pågår massa sjuka grejer.
De har typ dragit sig undan. Nej. Det är typ som att det är krig liksom i Malmö och man drar sig undan till Bjuv typ. Alltså att man drar sig ut på landet. Nej, jag tycker, alltså jag tycker ändå det, typ så här, vi har ändå ett, jag tycker det är så jävla bra parallell, typ så här, vi har ett krig som livestreamas och vi har ändå liksom inget gemensamt språk för att tala om vad det är, för att man är så jävla marinerad i sin egen förståelse av världen, och på samma sätt så har vi liksom en Dramaten som skriker ceasefire now och liksom själva reaktionen på teatern blir liksom en gestaltning av relation, alltså reaktionen på kriget i att bara så här, det handlar nog om gängkriminalitet. Det är,
men det säger jag.
Jag vet, det är det jag menar.
Men jag håller inte med. Jag tycker att jag tror att den var allmänt hållen för att man skulle tolka in det man ville. Jag, för jag tycker, det tycker jag.
Ja. Jag tror bara alltså, handlar om att gestalta så här absurditeten i...
Ja.
Att vi inte känner mer kollektiv skam över att typ så barn där 100 meter från lastbilar med mat. Men ja, och det, ja, jag tyckte det var bra. Alltså typ så här, och jag gillar ju inte ens, eller jag tycker ju att konst är bra när konst är bra typ. Och det spelar ingen roll om den är politisk eller inte politisk. Men, och jag känner det är sorgligt att Dramaten känner att de måste göra en politisk föreställning. För att det är så jävla politiskt resten. Men jag tycker absolut den är sevärd. Och absolut sevärd för 150 spänn. Som är vad den ändå kostar. Och se. Den man kan också 100% tolka den som du gjorde. För det är en del av teatern.
Ja, ja, ja. Tack, Ylva. Tack. Ja. Mm, det är det tack, då vet jag.
Jag gillar ändå den. Alltså den är bra, men den är bara så bra jämfört med hur dyrt det var. Alltså hade det kostat 300 spänn hade du kanske liksom gett en annan recension.
Ja.
Det känns...
jag vill ändå bara säga att han som spelar Jan är väldigt snygg. Så att det hade varit nästa värd 300 spänn. Men det är också väldigt fint för att Liv Ullmann är en av typ... Hon är så jävla snygg i originalfilmen. Så att de följer också den kurvan. I att välja väldigt snygga skådespelare. Mörkt. Jag skulle ha pratat om Måns Zelmerlöw.
Nej, nej, nej.
Det är väl också ganska mörkt.
Fast ja, du, det är jävligt mörkt. Alltså det är riktigt, riktigt
men jag,
mörkt.
Men han är från Skåne, nej?
Jo, han är från Lund.
Jo, men han är det, ja.
Ja, och nu har han flyttat Staffanstorp. Det är ju det som är så himla, himla roligt. Det är jättekul. Vi får ta det nästa gång. Alltså vet vad? Vem vet vad Måns Zelmerlöw har hittat på nästa gång? Antagligen.
Det känns alltså nice att Sverige har fått en... liksom ny sån kändis som är lite kaosig som man kan följa. För han har varit väl kaosig ett tag, men att
han är ju nått nya nivåer.
Ja.
Alltså han har ju hängt med hela det här DNGP-gate.
Jag läser ju inte tidningar.
Nej.
Som kostar pengar.
Det har alltså, inte stått i tidningen. Det var bara väldigt mycket om det på olika konstiga P1-program jag lyssnar på. Men jätteroligt. Han har väldigt så här, okej, det får bli till det. Vet du vad, det är en cliffhanger. Cliffhanger till nästa avsnitt om Måns Zelmerlöw.
Men jag har... jag kan inte säga att jag har två böcker. Jag har typ en bok som jag läst, en som jag har börjat läsa. Kanske bara ta en, för att det blir lite mycket. För Ylva ska också prata om böcker.
Ja, men kör allt.
Ja, jag älskar böcker.
Mm.
Ja.
Nej, men jag tänkte så här, vad gillar radiot alla lyssnarna, typ? Och då var jag så här att jag har valt två romaner som har lite vag förbundet allt åt alla koppling.
Oj, vad kul.
Alltså det är en väldigt liten allt åt alla koppling. Men det är så, den ena är en bok som heter I Want to Go Home But I'm Already There. Den här titeln tycker jag är väldigt bra. Så det var det som fick mig att vilja läsa den. Och den är skriven av någon som heter Roisin Lanigan. Irlands namn som jag inte kan uttala.
Bra namn.
Ja, hon är någonstans ifrån Irland. Den här boken säljs liksom in som en subtil kritik av bostadsmarknaden. Så det är det som är allt åt alla kopplingen då.
Jättebra.
Men
jättebra.
Det är då inte...
Väldigt bra allt åt alla koppling.
Ja.
Är det en skönlitterär bok eller är det en sak?
Nej, det är en skönlitterär bok. Ja. Det är en skönlitterär bok. Mm. Ja, men den utspelar sig 2019 i London. Mm. Och det handlar om en tjej som heter typ Amy eller någonting sånt. Något irländskt. Typ. Det börjar liksom med att hon har liksom bott runt på massa dyra andrahandsboenden då. Hon bor med någon kompis från universitetet. Men hennes kompis flyttar ihop med sin kille. Och då har hon liksom inte råd att bo kvar i sin lägenhet. Och då blir det liksom att hon måste flytta ihop då med sin pojkvän som hon inte har varit tillsammans med så här jättelänge egentligen. Så det är som en... Ni hör liksom redan att det här är inte bra. Och de är i liksom London och det är ju svindyrt då. Och jag menar, det är bara sjukt hur de beskriver den... att det är liksom en app där de scrollar mellan sina olika andrahandslägenheter. Och det står att de är... Med flit så är de gjorda för att de ska kännas som en dating-app där man typ ska... Och antagligen med någon sorts sjuk algoritm också. Och jag tror liksom att de har säkert ja, sånt här ja, i London, 100% att det
London
är sant.
Är
liksom.
Ja.
Ja. Och jag tror att, liksom att du får notiser från de andra handslagenheterna också. Men att det beskrivs att det är väldigt sjukt också. För att det är som bostadspris och allting är svindyrt. Och sen så är det att de liksom blir typ tagna direkt också. Alltså typ de hinner kolla på någon och så bara... den här söt någon, ska vi kolla på den? Och så bara försvinner. Men då så... på något konstigt sätt så... Eller de hittar liksom en lägenhet som är så här, men det är lite konstigt. Den är så här lite billigare än alla andra. Men det är så här, men okej. Den ligger i någon sorts område som är... Det är liksom lite off från tunnelbanelinjerna, så det som är mitten. Och det är så lugnt och fint område. Så. Och så är det också helt sjukt hur de beskriver hur de här visningarna för andrahandslägenheter går till. Då, att det liksom är, ja men du vet, de får kolla på någonting i typ en kvart. Liksom och får typ noll info om såhär, vem hyr vi av, såhär, vem är den här liksom, konstiga hyresvärden. Allting är ju sunkigt, så in i helvete för att det är London liksom.
När sa du att den utspelade sig?
2019 tror jag att det är ganska, eller någonstans där den här liksom rekordsommaren, klimatkrissommaren. Ja. De kommer dit, men liksom, okej, någonting känns liksom lite off när de kommer in i lägenheten. Att, ja men du vet, möbler står liksom lite fel, det är någon konstig fläck på heltäckningsmattan, sådär. Men ni fattar ju så här, varför är den så billig? Varför är det ingen som tagit den?
Ja.
Driften är hemsökt.
Ja, jag tänkte ju säga det, tänkte, men det är för sjukt.
Det måste ha en häxkoppling. Det måste ha det.
Ja, ja, och ja. Sen häxkoppling också, med tanke på vårat häxintro.
Exakt.
Nej, men så det är ju väldigt, alltså det är typ kul att det är en kritik i bostadsmarknaden, men att det också är en typ skräckbok.
Ja, ja det, är bra. Det är så bra.
Men det är också jätte, men också, jag vet inte hur man ska liksom, det är liksom en skräckbok, men det är också, det här är ju liksom lite sjukt. Men kolla liksom hon ser ut, hon som har skrivit den. Alltså det är ju någon sorts lite såhär hipster-vibe. Ja. Fast det finns ju inte hipsters längre. Men liksom...
Om den... vi inte löser bostadsmarknaden, då kommer vi rakt av att bo i hemsökta lägenheter.
Ja, ja, det kommer bli som i London. Ja. Alltså, men hur det är en skräckbok är liksom att det typ... ja, men det är mycket så här äckelskräck. Okay. Så att, det är inte riktigt min... Alltså jag är inte skräck fan, men det är liksom inte den här så
subtila liksom.
Jo, men det är det väl. Alltså, ja, det är inte äckel som en sån vad säger man, splatter. Inte på det sättet, utan det är så alltså äckel om du blir äcklad av svartmögel och typ.
Okej, du menar så.
Fläckiga heltäckningsmattor, alltså typ bara så äckligt. Alltså, varför har man heltäckningsmattor?
Ja, jag vet
inte. De älskar det.
Vi har det på kontor. Det är helt sjukt. Det är bara
kaffe. Men det har ju börjat bli trendigt. Det är helt galet.
Ja, hela vårt kontor är heltäckningsmattor.
Men det här är liksom så, tänk en sunkig liten lägenhet som också är i London och också har heltäckningsmattor.
Ja, det är ganska äckligt.
På toaletten har de heltäckningsmattor.
Nej.
Det är så äckligt. Alltså, jag kan inte ha det.
Vem
också
har det?
Så här, engelsmännen.
Förlåt mina fördomar, men det har de faktiskt.
Sjukt. Men ja, det är liksom den... grejen, ja men det är en riktigt keff lägenhet som är svindyr. Och att hon liksom bor då med den här killen.
Som hon inte där gillar.
Som, jo, men hon gillar honom. Men det blir inget bra för att de flyttar in i den här hemsökta lägenheten. Men, ja, jag vet inte hur mycket liksom mer jag ska prata om boken. Men den är...
Är den bra?
Ja, den var bra. Det är det som är... Fast lite grann kanske så här, idén är roligare än...
formen.
Det är politisk konst. Det är en kritik av bostadsmarknaden. nej, men det är liksom... nej, men jag gillade hur den var skriven och att liksom huvudrollen är... hon är bara sämst, den här tjejen också. För att hon... Alltså hon jobbar med något så här sjukt jobb, alltså typ social media manager, alltså någon sån typ av bullshit jobb som hon också verkligen, så att hon jobbar ju jättemycket hemifrån och liksom låtsas bara att hon jobbar. Och så sitter hon kanske i mjukisbyxor hela dagarna och ja men du vet, obsessar över att det är spöken i hennes lägenhet, typ. Mycket också det här förhållandet med den här killen, hon är ju irländsk också då, den här tjejen som bor där och hennes kille är från någonstans lite så arbetarklass England. Alltså så de har inte mycket, alltså han har något så här bra jobb typ, så att de kan ändå bo där på något sätt, ha råd med det där. Men jo, men det är mycket det att hon bara är sämst, det är så här grinig hela tiden och att förhållandet går mycket ut på att han typ köper kanske chicken nuggets åt henne och typ försöker få henne att så här bli glad eller hitta på olika sjuka saker. Du vet så här, utflykter de ska göra så att hon ska bli glad och hon är liksom bara sur hela tiden typ. Men det, går ju bara sämre och sämre för det här paret när de flyttar in i den här hemsökta lägenheten också.
Men är den hemsökt eller är den bara liksom dålig? Alltså det finns ju lägenheter med svart mögel och heltäckningsmattor som inte är hemsökta.
Det är det, man vet inte riktigt.
Nej, det
men,
det, vet
men, det här, men det här möglet kommer från källaren, så att det är typ någon sjuk lucka till källaren och det liksom sprider sig upp från källaren och hon vägrar gå ner i källaren för att den är läskig.
Det låter som mitt
barndomshem. Ja, för det är också en grej här att hon är liksom uppvuxen i något mögligt hem typ så att hon har fått någon sjukdom och börjar hosta av det. Men hade du hade alltså en hemsökt källare i ditt barndomshem?
Jag hade verkligen hemsökt källare i mitt barndomshem. Jag hade säkert också lite svart mögel. Mm. Alltså det var väldigt fuktigt. Jag kommer ihåg varje gång vi hade pepparkakshus så kunde man liksom inte ha det för att de blev liksom så mjuka så de bara liksom föll ihop.
Men det här är det så när man har mycket svart? För det är exakt så i den här boken. Att, nej men det är liksom att typ så här hon köpte färsk frukt för att det skulle kännas lite mysigare. Så
ja.
Möglar direkt.
Ja,
det men sen är det ju det att det också bor då ett par som är lite äldre på övervåningen då i det här huset där de bor. Och hon har aldrig sett liksom kvinnan i paret, men hon hör något så här gnyende ljud eller i så här plågat ljud.
Mm.
Men hon ser bara mannen och sen så ligger det ruttet kött i papperskorgen och så. Men sen okay, har hon ju den här, att hon är liksom en, ja men hon bara tjurar och är liksom den här tjejen då. Mm. Och så har hon den här liksom, en pojkvännen som hela tiden ska typ muntra upp henne och vara så här.
Han verkar superstörig.
Ja, fast det är det som är så jävla bra skildrat i boken, att typ så här, han är ändå väldigt liksom gullig, ja, och sen så blir det värre liksom sen. Men så det är också väl en liten sån, alltså lite fånig sån grej, att det ska ju vara liksom att det här området har typ gentrifierats också, så att de beskriver att det finns typ en Waldorfförskola och så här.
Mm.
Och sen också det som är kul är att den här kompisen som hon bodde med, som flyttade ihop med sin kille, hon är tillsammans med någon så här jättestörig amerikan som jobbar för någon sorts typ vegan-app, vad det nu är, typ med recept eller något, eller kostråd. Mm. Och de bor på en husbåt och att hon liksom typ instagrammar sin jävla husbåtsrenovering, så att det är det som är en grej. Och det här leder ju då till att den här tjuriga tjejen börjar hata sin kompis och det liksom blir ja. Men så det, den var ändå bra, också liksom bra med en typ bostadskritik, men att det liksom är en hemsökt lägenhet.
Ja, jag blir lite sugen.
Men var den läskig då? Eller liksom var den,
nej men alltså jag tyckte inte den var läskig, utan det är mer den här äckel, alltså det är ju mer, de säljer ju in det som en skräckbok, men det är mer kanske en sån, alltså såhär missa, du vet såhär, jobba hemifrån och vara deprimerad och att hennes förhållande blir sämre och sämre. Fast det är ju ändå som att man är såhär. När man tänker sig något hemskt, det kommer hända något hemskt typ, du vet. Men liksom piken på berättelsen är att det är en sexscen i med mycket svart mögel.
Det har ändå något.
Men jag säger inte med det. Men det är, och också så här att typ, på läsa en Ouija board också.
Det är verkligen
ganska mycket sånt, alltså såna, för det är också att det är typ möbler, alltså det är så här andrahandslägenhet, så möblerna är inte deras, så att det är typ någon äcklig gammal säng typ så här, du vet,
det är väldigt
sånt,
äckligt.
Är väldigt äckligt att behöva ha sex på den i ett deprimerande förhållande. Nej, men den här boken hade, alltså om du liksom inte gillar, för hon får också, hon blir typ biten av en jävla hund och får något infekterat sår, alltså det är den typen av grejer, för jag blir inte så, men den var liksom också bra, jag fattar att det inte låter som den bra, men den var,
nej men
den
det,
var
jag tycker bra. Det låter kul.
Ja, jag blir tagen läsa.
Yes, jag tror att det räcker med en bok egentligen.
För du har läst två.
Alltså den här har jag inte läst, nu måste jag lämna tillbaka den till biblioteket också.
Okej, okay. Men du har nu läst en god tredjedel.
Men den, I want to go home but I'm already there.
Tips.
Det är tips.
Bra tips.
Verkligen.
Nu blir det mer böcker.
Ylva, du har läst.
Jag har läst
en väldigt
bok.
Liten bok.
Ja, faktiskt. Och,
min är större än din.
Ja, precis. Den här är väldigt kort. Nej, men jag har läst en bok som heter Tomhet och ömhet av Isabella Nilsson, som jag läste för typ en vecka sedan. Och jag hade inte tänkt att prata om den, fast jag tyckte att den är jättebra. För jag hade faktiskt tänkt att prata om något annat än en bok. Men så lyssnade jag på ett avsnitt av En varg söker sin podd. De släppte ett gratis avsnitt som handlade om den här boken.
Som jag tänkte lyssna på bara för du sa att
ja, precis.
Och så gjorde jag det.
Nej, men det, jag tror inte det är nödvändigt. Men
då, nu har vi ju Ylva.
Nu har vi Ylva. Jag vill referera till hela allting här. Nej, men jag ska försöka säga något generellt också, så att man inte måste ha läst boken. Bra. Eller
lyssna på den.
Ja, precis. För att få ut något av det här. Det låter som att folk ska få ut jättemycket av min lilla.
Jag tror vi kommer få ut jättemycket.
Nej, men vad tänkte jag säga? Jo, men apropå så tolkningar av böcker, så tycker jag att de tolkar en helt fel.
Nämligen. Okej, snabb fråga. Bara, är det också en skönlitterär?
Ja, nej, men jag ska berätta om boken. Okej, nu, för den är lite speciell, tycker jag. Nej, men Tomhet och ömhet heter den av Isabella Nilsson och består av 100 texter.
Oj.
Och vissa är liksom en mening, vissa är en dikt, vissa är typ så 5 sidor eller någonting. Mm. Och
Det är liksom som magasinets svärm. Ja, precis. Där Ylva är i redaktionen också. Ja.
Nej,
jag är i redaktionen.
Förlåt, Vendela.
Ja. Mm. Ylva kanske kommer bli.
Jag ska liksom, ja, men jag ska skriva en sån här bok så ska, kan ni få ut den på ert förlag.
Det är ett uppdrag i det här förbundet.
Nej, men jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den här boken. Den är ju skönlitterär på ett sätt. Alltså det är ju författaren som är liksom berättarjaget, om man ska säga. Det är en skrivande person, en poet som heter samma sak som ja, författaren. Men det är liksom en liten blandning av så poesi, lite så här reflektioner kring olika filosofiska tänkare. Mm. En text är bara att hon återberättar en novell. Så det är liksom en väldigt blandning. Men ett återkommande tema är då att hon är älskarinna till en gift man.
Okej. Okay.
Ja, precis. Men den handlar också om andra saker som, ja. Ja, jag vet inte, att mycket om skrivande, mycket om läsande. Och det som jag tyckte var liksom det bästa med boken tror jag var att den handlar ganska mycket om så ensamhet versus gemenskap. Att liksom vara ensam och vilja vara ensam. Och att liksom vara i gemenskap och inte vilja vara, eller liksom att det är någon sorts spänning där. Att den här personen liksom vill stå lite utanför men ändå vara en del av det. Och hur, ja, att det kan vara ganska svårt. I alla fall. Ja, men jättebra bok. Och sen lyssnade jag då på en Weissachsen-podd och de hade liksom tolkat hela boken som om den bara handlar om att huvudpersonen är olyckskär i den här mannen hon har en affär med. Alltså, de pratar liksom i en timme om...
Gud, jag måste lyssna på det här sen.
Ja, och jag fick en sån chock för jag var så, det här handlar inte boken om. Det här är helt sjukt, hur kan de ha läst den så här?
Det är som du och jag kring den här teatern.
Precis, precis. Nej, men jag blev verkligen så här... Det här är jätteknäppt. Den handlar ju om så mycket annat liksom.
Och sen, men vadå, att hon var olyckligt kär i...
Ja, men i den här mannen som hon som har en affär med. Ja, precis. Ja, eller som han har en affär med henne. Säger, båda har en affär. Ja, skitsamma, det spelar ingen roll. Nej, men sen skummade jag igenom boken igen. Och då tänkte jag, ja men det är mer än vad jag la märke till. Alltså man lägger ju märke till olika saker också. Så att jag kan typ köpa lite att de gjorde någon tolkning. Och sen läste jag också en intervju med författaren som också sa något om olycklig kärlek. Så att jag menar, kanske att det inte var en helt orimlig tolkning av dem.
Hon bara sa rakt ut, jag är olyckligt kär den här gifta mannen. Och de bara, det är så vi tolkar boken.
Ja, men...
Och du, fel.
Nej, men jag tycker det är jättebra. Nej, men okej, men det här är vad jag tror. Okej, det här är lite då, det här är, jag vet inte om jag har så mycket belägg för den här idén. Men jag tänker att det har funnits typ någon idé om att lyfta upp, kanske en feministisk idé, om man ska säga, så här, kvinnor som förälskar sig i män och... liksom verkligen går in i det. Typ att förr fick män hålla på med sånt. Typ Unge Werthers lidande. Som handlar ju om en man som typ, ja, är jättekär en kvinna. Och sen kom liksom en så här feministisk våg. Och så bara dumpade en kille, skit i män. Och sen kom typ så. Att det fanns något så här sublimt upphöjt. I att så här kvinnor går runt och är besatta av män. Alltså att det fanns någonting. Typ att vi systerskapet enas kring den här. Att vi går runt och är typ förälskade i en speciell person.
Ja. Alltså, alla är inte förälskade i samma. Men, är det mer alltså att det är väldigt så objektifierande också av mannen, alltså att de är väldigt så besatta.
Ja, precis. Ja, det är det ju att man liksom, men att man typ så här lyfter upp att så här, att det blir någon typ av sublim känsla typ och som vi alla som jag tänker typ egenmäktigt förfarande av Lena Andersson var ju en sån. Ja. Och jag tänker också på Liv Strömqvists seriealbum Den rödaste rosen slår ut som handlar om så förälskelser i män. Och jag känner typ att det som de gör är att de vill bara squeeza in den här boken i det narrativet. På ett sätt som jag tycker är ganska irriterande. För hon refererar ju till exempel hela tiden till olika filosofer.
Vilka då? Typ, eller vad?
Ja, men Roland Barthes.
Ja, säger man så. Han skriver jättebra om kärlek. Ja,
precis, det gör han. Men också, hon refererar också till andra som jag inte kom på nu. Men som inte skriver om kärlek nu, naturligtvis.
Antagligen sämre.
Men då är de så, ja, i en Weissachsen-podd så var de så. Ja, men det gör hon ju för att hon vill på något sätt så här intellektualisera sin kärlek. Men det är bara ett sätt att liksom... Det handlar ändå bara om den här olika förälskelsen.
Men kan det inte vara både och då?
Ja, men kanske. Men jag tycker
att hon är liksom olyckligt kär och försöker förstå det på samma gång.
Jo, kanske. Men jag tolkar det mer som att hon så gillar filosofer.
Och applicerar det på hennes relation?
Nej, men det gör hon inte ens i de här texterna alltid. Nej. Så att den liksom texterna handlar knappt ens om olycklig förälskelse alltid. Utan det handlar om massa andra saker. Och det är som att de bara så här, ska squeeza in varenda en av hennes tankar i någon typ av... ja, olika kärlekshistorier. Och så här, bara för att de ska typ få känna igen sig, känns det som. Eller för att de ska, ja, och så är de så att de nästan lite så här lilla gummar henne. Ja, titta på henne som intellektualiserar, men egentligen är hon bara förtvivlad. Ja. Det är hon ju inte ens.
Men vad tycker du den handlar om?
Men jag tycker den handlar jättemycket om det här med så här, dels tycker jag den här olika förälskelsen-historien är typ att, inte att hon är olika förälskad, utan mer att hon, men jag vet inte, iscensätter någon typ av relation, alltså att han, och liksom nästan föraktar honom.
Mm.
Och liksom går in i den som något sorts skådespel och använder det som ett sätt att så här, fly från världen.
Ja.
På samma sätt som hon använder litteratur till exempel. Så jag tycker inte heller, alltså, är hon ens olycklig förälskad? Ja. Jag tycker det handlar mycket mer om läsande, skrivande, om just det här gemenskap versus ensamhet tycker jag den handlar jättemycket om. På ett väldigt fint sätt. Mm. Så jag vet inte, jag bara, ja, nej, men jag blev lite irriterad helt enkelt.
På det steg?
Ja, men verkligen, yeah, verkligen. Och jag kände också så här, jag är så trött på det här, den här olyckliga förälskelsen som, jag bara tycker vi ska sluta med det. Jag tycker
sluta vara olyckligt kära?
Ja, men jag tycker absolut jag tycker
det borde vi verkligen sluta med.
Ja, men jag tycker absolut. Och jag tycker också så här, liksom, ibland är sex bara sex. Och ibland är att läsa en filosof bara att läsa en filosof, liksom.
Ja, för det, ja, det jag skulle fråga just om det är, du ser det som att så här, ja, men det är en, jag vet inte, ganska intellektuell tjej som går runt och gör grejer bara i livet. Ja. Och sen så ibland behöver hon ett jävla break från, ja, det. Och precis, då går hon och ligger med någon, ja, för att hon, ja, och ja, han är också gift, så då behöver hon inte träffa honom hela tiden.
Precis. Men är det, oh, förlåt, ja, säger du va?
Nej, nej, jag skulle bara säga det, att det är också därför hon träffar honom, tänker jag, för att han är gift och då behöver hon inte liksom.
Ja, det kan absolut vara en, ja, aspekt. Men det känns ju också som typ så här, den intellektuellas självhjälp typ, i att försöka förstå varför man är så fucked up genom att läsa Bart.
Jag trodde du menade att sex var, alltså,
självhjälp. Det är också rakt av sant. Men jag tänkte också på alltså läsa, alltså intellektualisera vad fan man håller på med. Det känns ju som en typ av självhjälp. Eller liksom...
Jo, men det tror jag absolut det är. Men i det här fallet, och om jag också, liksom, jag har ju läst hennes andra böcker också, så tycker jag också att det är som att hon har bara ett genuint intresse för typ så tänkare och litteratur.
Ja, okej. Okay. Men det, okay, det kanske bara är hela konstens uppgift. Alltså att det är väldigt, väldigt skönt att sätta grejer i perspektiv genom att förstå, ja, det genom konst. Typ.
Ja. Ja.
Och det, ja.
Mm, jo, men... Ja, men jag förstår vad
du menar. Sen behöver inte det betyda att hon är olyckligt kär. Men det kan ju också ändå vara jobbigt att ha en relation med en gift man.
Ja, ja.
Det, och det kan man kanske vilja fatta på något sätt.
Ja.
Och då gör man det genom filosofer.
Nej, men...
Tycker jag ändå är bättre än genom diverse andra sätt.
Hon använder också väldigt... Jag ska säga det, den är också väldigt, väldigt rolig. Hon använder väldigt mycket humor. Tycker hon är jätterolig. Så okay, det är också ett... om man gillar roliga böcker.
Ah, ja, den kommer jag läsa också för att den var väldigt, väldigt tunn.
Jo, men den är väldigt lättläst också. Så det är ju skönt.
Ja.
Men ja, nice, det är som en lite annorlunda typ av bok än vad jag brukar läsa också. Alltså att det är mer så här, korta texter.
Ja. Ja.
Ja. Det känns lite poesi.
Men det är, hon blandar väldigt roligt också. Så här, ganska... Hon är mycket för ordlekar. Mm. Så det är lite så Kristina Lugn, Marken Johansson-känsla ibland. Ska jag läsa någonting? Får jag göra det?
Ja, läs det bästa. Eller sämsta.
Ja, men kanske inte det bästa. Jag tar det här. Det här läste de högt i varje sak i sin podd också. Jag vet inte om det här är bästa, men det är liksom, man får också tänka på att det känns lite orättvist att ta ut en.
Ja, det är sant. De har tänkt någonting med hela.
Ja, precis. Att liksom, vissa saker är väldigt banala. Men liksom, i sammanhanget blir det ganska bra. Men jag kan läsa högt den här.
Kör.
En gång när du var arg sa du att det enda jag är bra på är att skriva limerickar och suga kuk. Och det var den finaste komplimangen någonsin fått. Men saker som sagt i affekt ska man förstås tyvärr ta med en nypa salt. Så himla bra på limerickar är jag inte. Så det är liksom, ja.
Ja, det är kul.
Det där lät ju typ som Kristina Lugn.
Men visst låter det väldigt mycket som Kristina Lugn. Ja. Så att,
vilket är alltså komplimang.
Ja, jo, jag älskar ju Kristina Lugn. Så att, för mig är det verkligen
komplimang. Men du har ju lappat din bok neråt.
Ja, jag tänkte
att
det
satt.
Att det var konstigt.
Alltså, ja, Ylva har alltså post-its i sin bok som är, inte sticker upp liksom uppåt, utan de sticker upp neråt.
Ja, ska bara lappa den uppåt?
Nej,
det
jag vet
bara
inte.
Men, det alltid
nej, men jag tror att det är för att jag inte ska täcka texten. För att,
eller smart. Ja, det är sån här, vad heter det, sättning? Eller alltså när de, nej, har lagt, när de har gjort sin
som hon grafiska design med texten. Hon är så att hon har tolkningsföreträde.
Ja, men det är ju han också.
Alltså.
Det är, nej, som men... att man inte vill säga det, att det blir som en konstig grej. Eller som att man claimar att man är bra på böcker.
Bibliotekarie är inte så bra på böcker.
Bibliotekarie är verkligen inte det.
Vi är bra på typ...
omslag.
Ja, precis. Wow. Vi är väldigt bra på omslag. Men det finns också en jättefin scen, eller hon återberättar någonting i boken där hon har, jag vet inte, det har hänt något med någon hon träffar, inte den här gifta mannen, utan hon återberättar. Och så ringer hon en ex-pojkvän, en annan ex-pojkvän, och har liksom lite panik och ångest. Och så, så tar han fram Inge Kristensens, heter hon det? Alfabet. Eller vad heter den?
Det är en diktsamling.
Ja, precis. Ja. Och så börjar han liksom läsa högt för henne, och den går ju typ så. Hon säger massa saker på A och sen på B, och så aprikosträd finns. Någonting på A finns. Så läser han liksom högt hela den för henne tills hon blir lugn. Och då tänkte jag, det här är vad jag alltid velat ha. En man som läser poesi högt på mig i telefon. Det var så fint.
Gud vad cute. Det låter som jag går när jag nattade min treåriga brorson och räknade till 379.
Ja, men det är också fint.
Han somnade.
Ja, men det var...
Men ska vi sätta punk?
Ja, det kanske vi ska göra.
Det gör vi.
Ja. Gud, det var så kul. Det kommer bli toppen.
Ja,
ja, det känns... vi fixar det här.
Vi gör en tjejpodd. En kulturpodd. Det enda rätta. När kommer nästa avsnitt? Om, vad sa vi?
Två månader.
Om två månader. Om två månader. Då jävlar ska ni få veta vad som har hänt i Måns Zelmerlöws liv.
Det blir spännande.
Kommer du göra alltså, research på fältet också?
Nej, alltså, men jag, exakt, jag följer honom på Instagram och jag vet ju var han bor. Och min mamma bor ju kvar i byn. Så att, det kommer säkert bli något annat. Men ni kommer få en liten uppdatering då, i alla fall. Tack för det här.
Tack.
Tack.
Hej då.